Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Japp.
Och det här avsnittet kommer handla om allt om man får sörpla på heta drycker till cigarrer och nödkorv för icke-vegetarianer.
Ja, och sen är vi inne i fastlagen så man kanske ändå måste nämna någonting om det fast vi säkert varit inne och berättat det mesta i tidigare år.
Ja, det är dags igen.
Ja, det är fastlag.
Och ja, du får väl ta och berätta då. Hur ser det ut för dig i år?
Ja, fastlagen är ju alltså, det är ju alltså veckan då före fastan. Och det är ju då man ska äta och dricka så mycket man bara kan. Om man vill vara en god kristen. Eller ja, man får åtminstone göra det. Det är aldrig så att kyrkan har påbjudit att man måste festa innan fastan. Men det har ju blivit en tradition med karnevaler och maskerader och mycket kraftig mat och äta upp. Historiskt var det väldigt mycket så att göra av med allt det man inte fick äta under fastan, för då var det ju så mycket striktare. Så då till exempel i Tyskland så, och hela kontinenten var det väldigt inne med såna här olika rätter som man fortfarande, krappel kallas de i Tyskland, till exempel olika friterade munkliknande, det är det man har i Louisiana också, alltså även i USA där man firar karneval, olika friterade bakverk, för att det animaliska fettet fick man inte ens det ha kvar under fastan, om du går långt tillbaka i historien. Var det så
man friterade i nötfett?
För att bli av med det, för, alltså det fina, man skulle äta allt det fina innan det bara skulle ut ur huset och slängas mer eller mindre.
Men du kommer gå in i fasta här nu snart.
Ja, gå in i fasta är ju lite högtidigt, så det låter som om det är sådär hälsofasta där man bara dricker vatten och pulver. Men den katolska eller kristna fastan är ju då alltså att man ska vara återhållsam under 40 dagar. Söndagarna gäller inte, med de 40 vardagarna före påsken, och försöka undvika allting som man i vanliga fall tycker väldigt mycket om, ägnar sig väldigt mycket om och kanske gör sig lite väl beroende av. Det är väl den moderna tolkningen av fastan. Historiskt har det ju mer strikt varit bara att låta bli kött, eller om man var munk eller väldigt troende from, till och med låta bli all fast föda. Det var då de var tvungna att leva på så här väldigt stark öl. Så det såg väldigt mycket trappist och klosteröl och kommit till och andexer, fastenbir och sådär. För att man var tvungen att ha någonting som gick att klara sig 6 dagar i sträck på när man bara fick äta fast föda på söndagarna. Man måste ju få fantastiska upplevelser. Liksom, bara be, fasta och dricka stark öl. Det måste ju vara helt underbar liksom.
Kan man komma närmare himlaväsendet än det?
Nej, inte för jorden tror jag.
Det. Men och för din del, när börjar det? Vilken dag här för dig?
Det är askonstan, så det är alltså nu på onsdag blir det. Då börjar fastan.
Ja, vad spännande. Och då, men jag får ju fortsätta att njuta och dricka.
Du
och
får njuta precis lika mycket som vanligt, medan jag kommer ägna mig kanske mer åt att berätta historia och intellektuella saker. Och jag kan ju grotta in mig i hur den enkla bondefödan var under medeltiden och det svältande 1700-talet och sånt. Det är också roligt. Skål förresten.
Skål. Vad har du i glaset?
Jag har ett väldigt, väldigt lätt rödvin. Väldigt trevligt. Jag blev lite sugen på det, för det stod att det var i första hand ett sällskapsvin. Och det står ju väldigt ofta på vita, halvtorra viner. Att det går i och för sig att dricka till pasta eller så här. Men själva huvuduppgiften är att man bara dricker den som den är. Och det är ju rätt sällan det står på rödvinsflaskor. Flaskor, den heter Burlotto Verduno Pelavero Castina Massara.
Om Gunilla inte klipper det här då.
Kanske helt enkelt ska dubba in Gunilla direkt här som uttalar det här på italienska. Burlotto Verduno Pelavero Massara. Fast då blir hon ännu mer sur, för hon hatar när folk försöker låta italienska fast de inte kan. Nästan ännu mer än när de uttalar italienska fel. Men det är väldigt trevligt, för det är så på gränsen. Alltså jag skulle kunna tänka mig att det har funnits ett vin i exakt den här färgen som har sålts som rosé. För det är verkligen så här på håret. Gör det en grad ljusare och det är en mörk rosé. Men det är alltså kanske det lättaste rödvin jag druckit. Och då, förutom tyska rödviner på 80-talet, för då var det fortfarande, då hade ju tyskarna fortfarande den gamla traditionen av rödviner där man bara lät skalen ligga i några sekunder närmast, så att det såg rött ut men smakade vitt nästan om många av dem.
Känner du att du får vingar? Är det så lätt?
Ja, nästan. Men väldigt trevligt, alltså det här är ett jättebra alternativ om man faktiskt känner för att dricka rött som sällskapsvin på eftermiddagen eller på dagen före maten, inte liksom en sak att man dricker massa rödvin efter en middag sent på kvällen, men ofta är det ju det att rödvin känns ju som kvällsdryck eller matdryck.
Ja, det där tycker jag man behöver omvärdera, och jag känner att ju äldre man blir, nu generaliserar jag mycket, eller ju mer viner man druckit desto mindre klarar man av de här riktiga käftsmällarna och bomberna och muskelpaketen, utan vill ha det här lite enklare, lite lättare men väldigt delikat, finstämt, gärna lite mineraligt. Och,
precis.
Jag tycker att lär man sig dricka Beaujolais, då kan man verkligen njuta av det mesta i världen.
En äldre kårbroder i Tyskland, i min tysk studentkår när jag var ung student, han lärde oss att kylskåpssval Beaujolais är det perfekta till frukost, att dricka till morgonmål. Han tyckte att vi var barbarer som bara drack öl till morgonmålet när vi hade andra kårer där. Så där. Det är klart, Weissbier till Münchner Weisswurst hör ju till, men och champagne är ju väldigt vanligt i Sverige som champagnefrukost. Men jag,
ja, en liten gammeldansk också.
Det är också bra. Vi har talat om det här full, men en kylskåpskall Beaujolais, det är trevligt till frukost. Ja. Men den här är ännu lättare. Jag måste säga, det här kan nog bli en riktigt liten favorit.
Själv sitter jag med Mackmyra svensk single cask whisky reserve, gjord alltså på, lagrad på svenska ekfat, och det här är en present från våra vänner på Artical om jag inte minns fel.
Okay.
Det här är härligt, man får ju den här kryddigheten i eken som blir tydlig i whiskyn.
Okay. Ja, det är till dig de skickar spritflaskorna naturligtvis.
Det här var ju så här gå bort present när vi träffade dem och åt på. Ja, du fick också en.
Fick jag också en? Det har du rätt i. Det har du rätt i. Jag har glömt bort att det är från dem. Vad trevligt. Ja, men då kan jag också leta rätt på en. Inte illa.
Kan vi äntligen dricka samma sak? Det har vi ju inte gjort på ett år.
Nej, det har vi inte. Först hade vi tänkt att vi skulle samordna det där liksom och men det funkar inte så bra.
Det blir för mycket bud, och sen vill vi oftast plocka saker i beställningssortimentet. Ja. Så blir allting jobbigt.
Allt blir jobbigt.
Allt för jobbigt, ja. Men en helt annan sak här. Det är ett sånt här fenomen, och nu är det säkert kanske många som har upptäckt det här, och vi är säkert lite sena på bollen, för jag ska ju prata om det här förra veckan. Men det är ju den här skotten Nathan Evans, en 26-årig brevbärare som satt och körde Seaman Chantis på TikTok. och har då blivit världsstjärna med det här, för att folk började då lägga på olika lager och olika stämmer, och sen så bara utökades det här. Och jag blev så otroligt glad när jag upptäckte det här nya internethypen som råder kring honom.
Det är trevligt, alltså det är ju... Jag menar, vi gillar ju sjömansvis, så det finns ju alla möjliga. Jag menar, Tåb har ju skrivit några av de bästa, men det finns ju den här Nordsjön och allt vad de heter. Och tyskarna har ju mycket av det där också. Jag köpte faktiskt på en loppmarknad på Öland för några år sedan den här, vad heter den, han med Ofte Mreper Barn, Nacht um halb eins. Det är en sån där som under 50-60-70-talet bara sjön sjömansvisor i princip.
Ja.
De är ju, alltså det är, ibland är de ju lite kitschiga, men ibland är de ju bara väldigt, väldigt sådär... manligt kärva och naturkrafter och otroligt bra. Och de engelska, jag tror tyskarna har lite lättare för att gå ner i kitschet. Men alltså, vi har ju svenskar som är jättekitschiga också. Ensam på en krog i Hamburg med Ernst Rolf innan han började sjunga kupletter, när han fortfarande sjöng mer folkliga visor och såna här sjömansvisor och sånt. Den är ju något av det uslaste som finns. Helt klart det sämsta Ernst Rolf har spelat in, för annars är det nästan alltid strålande. Ensam på en krog i Hamburg. Mal på. Och han sitter där och han är inte ett dugg glad att han har överlevt. Alla hans vänner har dött i någon sjöolycka. Han var den enda som överlevde skeppet. Men han sitter bara och hoppas att han också hade fått en grav i den salta hav för sin trohet. Den där texten hänger knappt ihop än, så den är jättefärg.
Men det absolut främsta sjörelaterade visan, det är ju Jacques Brel, Dans le port d'Amsterdam. Och den här texten är otrolig. Och historien är ju att han satt och skrev den på en liten barkrog där mot Atlantkusten. Och han som ägde baren, han var också fiskare, så att han skulle ut på morgonen och lät Jacques Brel sitta kvar hela natten.
Okay.
Och så läser han upp den här på morgonen och han börjar gråta av texten.
Fantastiskt.
Den här kärva fiskan och barägaren.
Oj, vad häftigt.
Men den här Nathan Evans, han går ju ännu längre bak i tiden, utan de här visorna som sjömännen sjöng på
riktigt
skeppen.
För att annars är ju, när vi tänker sjömansvisor, det är det ju just sådana som har diktats under 1900-talet av i sjömansanda liksom, just för att det var så otroligt inne med sjömän. Det var ju inte bara Fritjof Andersson som Evert Taube skrev om, utan det var ju en väldigt stor över hela Europa sjömansromantik. Men det här är ju, som du säger, det här är ju på äkta, det är de faktiskt sjöng som arbetarvisor. Och det tycker jag vi sjunger alldeles för lite. Jag vet att jag var på Musikmuseet för flera år sedan och det var någon liten utställning, det var en del om arbetarvisor. Och det är väldigt fascinerande, för alla har ju sjungit. Jag menar, till Stångjärnet sjöng man ju de här där det liksom var dam, 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 baram, baram, bam, dam, där man har fått anpassa sig efter att den här slår just stånghammaren i en viss takt. Och man rodde, så var det ju roddarvisor, när man gick var det gångvisor i fabrikerna. När det blev för bullrande fabriker upphörde väl sångandet. Men medan det fortfarande var, innan det blev ångdrivet, när det fortfarande var... för protoindustri, då var det ju fortfarande så att man jobbade ihop och sjöng ihop för att hålla takten och för att dagarna skulle gå snabbare och för att få mer kraft i musklerna. Och den typen av visor finns naturligtvis nedtecknade, men de är väldigt sällan de sjungs och spelas in och de är inte riktigt en levande del av vår kultur, konstigt nog.
Nej, och de här har ju oftast en väldigt jämn rytm, och de här originalsjömansvisorna, det var ju för att kunna till exempel dra upp ankaret, hissa storseglet och liknande. Ja. Och en sån här riktig shanty ska ju vara då en call and response. Så att en ropar ut någonting och så svarar de andra och så hittar man rytmen och så drar man.
Är What Shall We Go With The Drunken Sailor en sån?
Det är en form av shanty, men den är ju inte riktigt original shanty just för att den inte har det här call and response. Men den får ändå ingå i den här kretsen. Och vill man se om det här fenomenet och Nathan Evans, så kan man googla på Postman Turned TikTok star Nathan Evans talks about his viral path to fame. Kan man söka på YouTube. Det är faktiskt en väldigt charmig historia, och man är väldigt lycklig av hans otroligt breda skotska.
Man förstår vad tredje ord.
Själv har jag faktiskt varit ute hela dagen i snön. Så jag känner mig nästan som en gammal sjöman. Jag har varit ute och lekt med barnen helt enormt senaste veckan i den höga snön. Så vi har gjort såna här labyrinter. Hela gräsmattan är liksom långa, långa, komplicerade labyrinter. Man ska springa fram och tillbaks i. Och så gör man olika lekar där man ska... Någon är tjuv och någon är polis. Och tjuvarna får springa, poliserna får bara gå. Så det gäller att välja kloka vägar. För det måste komma en från varje sida för att... fånga dem. Det blir som ett tv-spel liksom. Och så ingår det i djupa snögrottor där man kan bli fångatagen och snöpalats.
Kan man säga att du är Pac-Man?
Ja, precis. Jag är en Pac-Man i djup snö. Så det går att liva till här för tillfället.
Men du måste ju se ut som jättin snömannen när det kommer mycket snö.
Nej, det öser ner. Gör det. Jag har några sådana där gamla foton när man har gått vandrat. Det var 5-6 år sedan jag hade min den här pälsmössan. Jag hade köpt på Skansen en sån här riktig som man kan fälla ner helt över öronen. Och så hade jag gått ända uppifrån, det var när vi bodde på Valhallavägen, uppifrån typ Ersta. Och det bara blåste snö. Så man såg ingenting. Allting, mitt skägg var vitt. Min huvud var vitt. Allt var bara vitt. Liksom. Jag lade upp en sån Instagram-bild en gång som blev väldigt populär.
Polarforskar André.
Men den var ju rolig, den mössan. För jag tappade den mössan. Vid ett tillfälle. Jag hoppade ur en taxi, har efteråt förstått, utanför porten. Det var då den måste ha varit i knät och ramlat ner på. Och jag annonserade ut det på Instagram och det blev så stor grej. Så det skrevs om det i tidningen och TV4 Nyhetsmorgon ringde, fast jag var i Skara, ringde och intervjuade mig på Lina om min förlorade björnmössa. Eller björn är det ju inte ens, men sådär, pälsmössa. Och sen, sen hittade faktiskt en god vän som dessutom är granne, Helen, hittade den där hängande precis utanför vår port. Och den hade tydligen bara ramlat ner på marken. Och blivit. Men då hade den varit en kanske 3-4 veckor ute i snö och minusgrader och var ganska illa tilltuffsad. Men det var bara att smörja in den och nu är den som ny igen. Enda nackdelen är att sen dess färgar skinnet av sig. Det är ju svart liksom färgat. Och det sätter sig i min panna och det går inte att få bort. Det går inte bort med smör, det går inte bort med tvål, det går inte bort med makeup remover. Så varje gång jag gått runt i den där så är jag svart i pannan. Och jag...
Men vad roligt om det har varit lite mer orange. Det ser ut som Trump.
Ja, det är Trump i motljus. Eller vad heter det? I snöfall.
I snöfall. Men vi har en otroligt viktig fråga här. För att det här är en etikettsfråga där till och med jag har en åsikt. Det brukar ju vara du som tycker till på etiketterna. Men du ska få börja. Det här är från William.
Nu ska vi se om du har rätt åsikt.
Hej Edvard och Mats. Ja, det är intressant. Tack för en fantastisk livsbejakande podd som skänkt med många glädjande stunder och nya gastronomiska upptäckter. Jag har en etikettfråga till Edvard. Min partner ger mig alltid ovett när jag sörplar på mitt morgonkaffe eftersom hon ogillar ljudet som uppstår. Jag menar att det är ett nödvändigt ont för att inte att riskera bränna tungan på det heta kaffet. Är det okej att sörpla på varmt kaffe, te eller soppa?
Om man är ensam, ja. Men har du då valt det här besvärande att dela ditt liv med någon annan människa, om det är en respektive eller barn eller en rumskamrat, eller då inskränker man ju också sina rättigheter och möjligheter i tillvaron ganska anmärkningsvärt. Och det gäller kanske särskilt just på frukost där. Och då tillhör det dem där man faktiskt inte längre, man kan inte längre sörpla när någon annan sitter vid bordet. För det anses inte som god ton. Men man kan göra som jag lägger alltid en liten isbit i kaffet. För att inte bränna mig. En liten isbit per kaffekopp.
Ja, och det där hade ju varit helt mitt svar också. Att om det är någonting som är väldigt svårt för, så är det just... sörplandet när man delar måltids- eller dryckesupplevelser.
Ja, men det är väl bra. Då får vi någon som också... För mig, jag känner ingen personlig aversion mot det. Det är mer principiellt. Men då har vi... Det är just för att det är en hel del tycker det är obehagligt. Alltså det finns ju många som kan tycka allt för kroppsliga är lite äcklande liksom.
Ja, men däremot tycker jag att är man utomhus och sitter runt en eld på jakten och man sitter och sörplar där har jag inga som helst problem med. Eller om man besöker en byggbod och liksom verkligen bara får känna att här är man fri och utanför all vett och etikett. Nu hände jag inte att byggbodarna är utanför vett och etikett, men just det här mötet när man bara låter, man bara får vara, som man kan få i en jaktstuga, en byggbod, utomhus. Där tycker jag faktiskt att det är...
Jag har en god vän som växte upp i en familj där de hade ganska strikt hållning kring bordet faktiskt. Modern i familjen är liksom för sig väl och tycker även barn och make ska göra att. Men där hade de säkerhetsventil att de ibland, några gånger om året, så här, deklarerade drängmiddag. Och då gällde ingen etikett alls. Då kunde de bete sig hur jäkla svinigt som helst. Liksom.
Vad opolitiskt korrekt det låter.
Ja, idag skulle man kanske inte kalla det drängmiddag längre. Det här var ju på 70-talet då. Idag kanske man skulle säga undantagsmiddag eller något sånt där. Men det är ju alltid så att etiketten gäller ju bara om man inte avtalar något annat med samtliga närvarande. Och inom slutna rum kan man ju då avtala bort ganska mycket. Det är som det här klassiska körsbärsblomsfesten i Japan. Att de flesta företag går ju ut och har en sån här picknick där under körsbärsträden när körsbärsblommorna faller. Det regnar rosa
och blad. Och man dricker ju namasake då, som är den första saken, och den är väldigt alkoholstark, namasaken. Den ligger på en 18-19%.
Och då är grejen att hela resten, man är ju otroligt, man behandlar ju vdn och chefen som gud, och det är ju verkligen totalt auktoritärt, och det är ingenting man skulle aldrig liksom mopsa eller säga emot, vare sig i privatlivet eller under jobbet. Men där i säkerhetsventilen. Så där går det ut på att han, den som är högst närvarande, om det är vdn själv eller om det är någon avdelningschef eller något, den som är högst närvarande på picknicken ska bli fullast och alla ska driva med honom för det. För då har man en gång om året, och det är det som gör att systemet kan uppehållas. I Sverige hade vi ju likadant jullunchen. Rimmade man ju, då fick alla rimma elakheter om bonden som spöade, slog och höll alla i herrans tukt och förmaning annars på gårdarna, inte alla naturligtvis, men de hade ju rätt till i princip misshandla ihjäl sina drängar, och de flesta var ju, det var ju väldigt hårt ofta, men då var det en enda gång om året också, bara det skedde på rim och bara skedde till jullunchen, då hade inte bonden rätt att på minsta sätt liksom bli arg eller kritisera eller på något sätt. Han var tvungen att svälja alla helakheterna.
Tror du inte det kom något tjuvrapp efteråt ändå?
Ja, hemligheten var väl säkert att alla gjorde det ungefär lika mycket. Och sen kom ju julaftonsmiddagen och julfesten och dagarna liksom och julfrid. Men om någon utmärkte sig och var mycket roligare och elakare mot honom och tuffare än de andra, och kan det naturligtvis ha det måste ju ha förekommit att en sån kunde bli straffad i efterhand. Men samtidigt kunde han ju bli lite rädd för en sån kvick person också, just för han visste att det kom en ny jullunch nästa år. När han kunde hålla på ett år och samla sin bitterhet i ett riktigt, riktigt dräpande rim som liksom tog ifrån honom hans auktoritet.
Så en sån här kväde som man hade.
Ja, skymfkväde.
Skymfkväde. Jo, William här, han fick ju inte ett svaret han hade hoppats på, det vill jag säga. Men i alla fall, vi fick ett PS också här. Jag misstänker, vi pratade ju om Tex-Mex och fredagsmys nyligen. Jag misstänker att svensk typ av Tex-Mex nu börjar bli mainstream långt utanför Sverige och Norden. Här på Malta, där jag bor, finns det i de flesta lite större matbutiker en egen Tex-Mex-hylla. Jag har för närvarande mitt skafferi en tacosås från Santa Maria och en kryddblandning av ett märke vid namn La Fiesta i Belgien, från Belgien.
Jo, det vore ju konstigt. Alltså, de exporterar ju jättemycket. De säljer ju mer utanför Sverige än i Sverige numera, de här Tex-Mex.
Av Tex-Mex-pulverna och vad det är, delarna. Och,
det är ju roligt att det går från Mexiko till USA till Sverige till Malta.
Ja, jätte ovanlig gång. Det är verkligen otroligt ovanligt. Sånt kanske har skett historiskt liksom mer, men att man inte alltid har koll och man tänker inte på det. Men i modern tid är det ju en... Vi har ju väldigt mycket som går från Europa till USA tillbaka, som panpizzor och väldigt mycket av den italienska, amerikanska maten, men även fransk, amerikansk. Det finns ju ganska en hel del som går via USA naturligtvis. Men det här är ju väldigt speciellt, det är det ju. Men det har ju varit en sån enorm framgång i Sverige, så även om jag inte tror man kommer få tacofredag i alla andra länder, så vore det väl märkligt om inte den här paketeringen skulle vara effektiv. Sen har man ju, menar, kedjor, tacokedjor har väl också spritts över hela världen, och då vill man kunna göra något liknande hemma. Så det är väl inte bara direkt via Sverige. Jag kan tänka mig en del kommer väl direkt från USA också. Men det kommer nog mycket via Sverige också.
Jag tänkte, liksom, jag tror säkert att det här kommer sprida sig, det här fredagsmytet med taco. Man ser på olika länders bidrag i kulinariska sammanhang där britterna gav oss afternoon tea och jänkarna brunchen och så kommer svenskarna med taco.
Min hustru Gunilla gick någon kurs, en matlagningskurs, hon har gått en hel del matlagningskurser så här. Även professionell i USA på Culinary Institute of America. Men hon gick en i Oaxaca, tror jag det var, i Mexiko. När hon var där och gjorde lite andra saker så var det även någon... Nej, nu rör ihop det. Det var en spansk kurs jag tror hon gick ner där när hon ändå var nere och rapporterade. Och så valde hon någon inriktning där så de även lagade mat. Men då höll hon ett föredrag, i alla fall, om den svenska tacokulturen. Det här är väl det är säkert 15 år sedan. Någonting med den fanns, eller 20, men det var hans redan då. Och de, jag menar, mexikanska lärarna tyckte det var väldigt märkligt. De har aldrig talat om att det var jättestort att äta en väldigt europeifierad tacos i Sverige.
Ja, det är lite märkligt. Vi ska ta en väldigt seriös fråga här. Och det är med hälsningar från Robin. Hur kondolerar man dödsfall i sin periferi? Hej och tack för en underbar podd. Jag har dessvärre en ack så tråkig etikettfråga att ta upp. Dock anser jag att den är otroligt viktig och om fler var bekväma kring den skulle den verkligen gagna alla inblandade parter. Jag har länge känt mig osäker avseende hur man bör hantera situationer där man meddelas dödsfall bland människor i ens periferi. Exempelvis om man skulle få ett besked av en kamrats kamrat att hennes bror eller föräldrar har gått bort. Eller om en person som man endast har en vag arbetsrelation berättar detsamma. Själv anser jag det fel att låtsas som ingenting och undvika ämnet, men samtidigt vill man visa respekt och försöka undvika att påminna personen om tragedin när det inte är läge. Så hur tycker ni man lämpligast bör hantera en sådan situation? Stort tack för att ni finns, från Robin.
Ja, och här är ju etiketten egentligen väldigt tydlig. Och det som har blivit galet är att folk inte längre har koll på etikett och seder och bruk och hur man egentligen bör bete sig. Och där tror jag egentligen att både psykologer, om man läser vad begravningsbyråer rekommenderar, så liksom egentligen är ganska eniga med etiketten också. För man, det är inte alls bra att gå, och det är inget respekt att hålla tyst. Tvärtom är det respekt att kondolera. Och det är så, om det är en person som du har någon som helst kontakt med, om det är liksom som du möter och du vet att han har en anhörig som har gått ur tiden inom någon form av nylighet, liksom om det är en månad eller var gränsen går, det var ett år sedan så börjar det kanske kännas. Men om det ändå är inom kanske en eller ett par månader och du har inte träffat honom för tidigare och du vet att det här har hänt, då beklagar man sorgen, då kondolerar man. Och är det en någorlunda nära som du inte träffar, men en lite närmare person, närmare stående person, och du inte träffar honom naturligt, så skriver man och kondolerar. Alltså vänner som har förlorat en anhörig skriver man till, skickar ett mess eller en mail, går ju bra. Det behöver inte vara handskrivna långa drapor längre, för då blir det inte av. Det är oftast de som tänker att det måste vara ett väldigt brev som förklarar. Och här ligger lite problemet. Folk är så rädda för vad de ska säga, hur de ska säga. Och därför tycker jag det är väldigt bra att helt enkelt falla tillbaka till de här väldigt formella. Det är inte så att det visar på att man inte känner någonting. Är ens bästa vän, så är det kanske naturligt att man skriver några fler rader om hur fruktansvärt jag minns din mamma så väl och allt roligt och hon var en fantastisk människa och jag känner verkligen med dig i denna svåra stund och låt oss, om du har lust, du kan ringa mig när som helst dygnet runt och har du lust så kan vi väl ses över ett glas någon kväll och prata minnen. Alltså då, om det är en väldigt nära vän, ja, men är det inte en jättenära... Och du inte vet vad du ska säga, du inte får ihop någonting, så funkar det alltid med jag beklagar sorgen. Och här har vi ett misstag. När man läser på nätet nu har det spritt sig en myt att det skulle vara en språklig felkonstruktion. Att det inte är korrekt att man beklagar sorgen, men det stämmer inte. Det räcker. Gå in i Svenska Akademins ordbok som finns på nätet sedan internets barndom, som alla borde kunna göra jämt och har kunnat göra i 20 år. Och så slår ni på ordet beklaga. Och beklaga handlar ju om att det kan betyda nästan vad som helst. Det betyder att man tar del av den andras sorg. Att man... Så beklaga inte bara det är trist att, utan det är verkligen att beklaga, det är att veklaga, det är att ta del, att bli delaktig i en andra sorg försöka sätta sig i den och tycka att det är tragiskt det som har hänt. Liksom. Det är alldeles korrekt.
Jag tycker själv att det ibland kan kännas väldigt jobbigt just när det är någonting hemskt som har hänt att sättas ner och författa de här små raderna, men det kan ju aldrig vara fel att visa att man bryr sig.
Nej, det är aldrig fel. Det är alltid, och det är alltid värre att inte höra av sig alls. Så sämst är inte att höra av sig alls. Näst sämst är att vänta evinnerligt länge. Och om någon skulle bli sur för att du snabbt skickar en kondolens och du bara skriver och de tycker det är för gängse, ja, men då är det den personen som är lite instabil för tillfället. För det kan aldrig vara fel att använda en fastslagen term. Uttrycka sitt varma deltagande, beklagar sorgen, ledsen att höra att, eller så här. Det behöver inte vara mer komplicerat. Det viktiga är att man snabbt får iväg det, eller när man möter dem, man tar upp det, man bryter. Annars blir det ju den här elefanten i rummet om man inte säger någonting. Och det blir väldigt konstigt, så det är alltid bättre att säga någonting. Att beklaga, att uttrycka sin medkänsla, än att hålla tyst. Det finns ingen som helst respekt att hålla tyst. Det är bara respektlöst att hålla tyst. Det är respektfullt att kondolera. Det är vår tradition, det är vår kultur. Det är alla traditioner och kulturer, skulle jag säga, att man kondolerar. Sen blir det ju extra jobbigt om det är någonting som på något vis kan uppfattas som skamligt eller liknande. Det, om en person har, det är ju inte skamligt, men om en person har dött i självmord eller det överdos eller några sådana, eller varit berusad, vi har varit med om en bilolycka eller så. Alltså alla de där fallen, jag tror nästan alla vi har vänner som där de haft en anhörig som har gått bort på det, och det är ju oerhört tragiskt. Men då kan det bli ännu mer det där att folk undrar om de verkligen ska säga någonting att det om det. Men man ska...
Då behövs det mer än någonsin.
Ja, helt rätt Mats. Då behövs det mer än någonsin. Så man behöver inte diskutera hur det skedde och vad det skedde. Man behöver inte... Man ska... Döda är döda, och det handlar om att beklaga sorgen. För den finns ju, det är ju mer sorg än någonsin i ett sånt fall. Och då ska man beklaga mer än någonsin också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så det.
Vi ska gå från ett ganska trist och allvarligt ämne, men ett ofrånkomligt ämne har vi ändå pratat om. Det är någonting som vi alla kommer vara med om det här. Men till ett favoritämne.
Ja.
Och det här är från Jesper, och han har lovat att om vi besvarar den här frågan i podden så ska han bli Patreon donator och hjälpa till att stödja.
Hurra!
Hurra! Och då har vi frågan. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Jag är en norrbottnisk 26-åring som för några månader sedan fick en liten son, Cornelis, som är helt underbar. Jag är ganska tidig i min vänskapskrets med barn, och när han väl kommit
så väntar jag faktiskt på ett firande av mina vänner. Framförallt cigarren, då jag är förälskad i fenomenet men aldrig riktigt testat. Detta firande kom aldrig och jag klandrar inte dem eftersom vi är enkla norrlänningar som badar bastu och dricker egen sprit och kall Norrlands. Det låter ju underbart. Men då kom min egen möjlighet då en av mina vänner fick barn kort efter mig. Jag bad honom komma över och vi rökte cigarr och jag bjöd på en finare whisky. Det var min första riktiga upplevelse med en cigarr och det var helt fantastiskt. Vi satt ute i över en timme och njöt av alla smaker, av att alla smaker lyftes verkligen på ett sätt jag aldrig kunde tro. Nu under den kalla mörka vintern här uppe tänkte jag försöka fördjupa mig mer i cigarrer och jag börjar med att fråga er. Vad är helt enkelt grunderna för att ha cigarrer hemma? Ja, ska jag börja med den kanske?
Ja, vi kanske ska börja med hela den här frågan om hans kamrater som inte ordnar någon fest för honom och vad det är för tradition kring att bjuda på cigarrer och sådär. Och då ska man väl säga att alltså normalt sett, jag känner inte till någon tradition där vännerna firar att man har fått barn. Utan den vanliga traditionen är att den som har fått traditionellt en son, men numera börjar man kunna av jämställdhetsskäl även tänka barn i största allmänhet. Men traditionellt om en man har fått en son så brukade mannen köpa några rejäla cigarraskar och ha i fickorna. Och de vänner han träffade, vänner och bekanta, det var ju på den tiden när mannen inte fick vara på BB. Utan mannen var ju ofta borta, kvinnan låg en vecka på BB och mannen hade en vecka och inte gör någonting. Han fick barn och då var han naturligtvis ute på lokal och träffade många av sina vänner och firade och skålade. Och då var det tradition att mannen, då, fadern då, bjöd sina vänner på cigarrer. Det här har ju minskat ner lite grann av praktiska skäl för att fadern ofta inte är närvarande med sina vänner utan snarare med fru och barn på BB den här tiden.
Där han ska vara.
Precis, numera. Det är ju en sund utveckling. Men jag vet om det till exempel om man tillhör en herrklubb, man ofta går i att första gången om det träffas en gång i månaden när man kommer tillbaka från herrklubben har man med en låda cigarrer. Eller kanske ännu vanligare att man bjuder hem en eller ett par vänner någon vecka eller ett par efter nedkomsten och då sitter man och njuter någon riktigt bra cigarr man bjuder på. Men traditionen är alltså att det är fadern själv som bjuder vännerna, inte att det är vännerna som bjuder fadern. Sen finns det också så här mer amerikanska traditioner, baby shower är ju vanligt där, men det finns också här traditioner med tåräknar, fester och liknande. Jag har inte varit på många, men min god vän Thomas till exempel, han hyrde hela Pontus by the Sea och hade en jättefest bara för att fira med sina vänner att han eller bara, det är ju något det kanske är största i livet, så det är egentligen helt naturligt. Det är snarare så att ingen annan firar riktigt så, men han firade en jättefest på eftermiddagen med massa champagne och så kom hustrun dit med den nyfödda och man fick räkna tårna på barnet. men så man kan ju fira, men det är liksom, det är fadern själv som brukar. Jag missade det här just för jag var ju helt, först var jag på BB nästan en vecka och sen hade vi jobbar hemifrån båda två, vi har barn med oss hela tiden, vi går på samma fester samma och barnet hängde hela tiden på någon av oss liksom i vagn eller hängande i sele. Och numera tyvärr har de ju kommit fram till att det är väldigt, att det ökar risken för plötslig spädbarnsdöd med passiv rökning på ett ganska tydligt sätt. Näst efter att barnet blir för varmt eller ligger på mage, så tredje största ökningen som ändå är mätbar för det är att det är passiv rökning. Och man ska inte ens ha rökt utomhus på balkongen typ och gå direkt in med de kläderna, utan ska man göra det så bör man göra att när man ändå är ute liksom på stan med någon och det hinner gå några timmar
eller ta med sig en rökrock,
jag tänkte säga.
Och syntes.
Ja, men att bara gå in i ett rum bredvid och sen komma ut igen eller så, inte så bra. Så för min del, jag, det blev nog bara en eller två cigarrer trots att jag fått tre barn och många manliga vänner just för att fira. Det är lite synd för jag hade alltid gått och tänkt på det här, men och andra sen fick jag ju tid nära med familjen. Men hade jag arbetat eller så jag varit ifrån hemmet på ett annat sätt första månaden, då hade det ju blivit många fler. Jag tycker det är en sed man kan rekommendera som är väldigt trevlig. Ja. Så där har vi själva. Sen får du gå på hans fråga om cigarrerna. Ja,
precis, och jag kan säga det, jag kommer ju få en dotter som jag har nämnt och där har jag sparat ett antal Padron.
Nej, men du har inte nämnt att det är en dotter tidigare. Det är väl ny information?
Ja, det kanske är ny. Det kanske kommer.
Du har bara nämnt att du skulle vara ett barn.
Ja, det är en dotter är det. Och det har jag sparat ett gäng fantastiska...
Vilken tur att jag sa att jämställdheten gör att man får bjuda på cigarrer, ja, även om man får en dotter.
Och även om det har varit ett etikettsbrott så hade jag struntat i det högaktligen. Jag ska röka mina Padron Family Tea Reserve 1964 med mina närmsta vänner. Jo, men det här, vad är helt enkelt grunderna för cigarrer hemma? Ja. Och här kommer ett litet husmorstips här i podden. Det brukar vi inte ha.
Nej, det brukar vi inte ha.
Utan det kostar 200 kronor att investera i om man vill kunna bygga upp sin första cigarrsamling. Och då går man till IKEA eller liknande. Man kan köpa burken vardagen på IKEA. Burk med lock, klarglas 1,9 liter, 31,20x moms, 39 kronor med. Och då har man en glasburk med gummi, en sån här packning, eller så köper man sån här med snäpplock och gummi. Och sen köper man två stycken påsar på nätet med Bovida. Boveda heter de. Och det här är fuktpåsar som håller 69% luftfuktighet. Oh. Och då suger de åt sig om det är högre luftfuktighet och de avger om det är lägre. Och anledningen till att man köper två är att man lägger en i glasburken med cigarrerna och den andra lägger man i en mindre glasburk med lock tillsammans med ett glas vatten. Så ner med ett glas vatten i glasburken, lägg Boveda-påsen vid sidan, snäpp på glaslocket, för då laddar man en påse medan den andra är i den hemmagjorda humidoren.
Och var köper man Boveda?
På nätet köper man dem.
Okay.
Och det är bara att googla på Recharge Refill Boveda Packs på YouTube så kan man se hur man... För att jag tycker det är onödigt att slänga dem efter 2-3 månader så länge de håller. I och med att de också suger upp fukt och man kan ladda upp dem. Och då använder man inte vanligt vatten utan destillerat vatten. Och det köper man på macken för 25 spänn. Eller så går man till Bauhaus Biltema Jula och köper 4 liter för 50 kronor.
Ah, jag har alltid köpt det på apoteket.
En 4 liters dunk med batterivatten så klarar du 10 år till din humidor.
Bor man i en liten studentrum på 16 kvadrat så kanske en liten flaska på 3 deciliter på apoteket och räcker. För det håller ju några år.
Men man kan ju använda det i strykjärnet också, är väldigt bra.
Ah, det är
ja, när man ska gå på studentfest och stryka kragen. Och då är det roligt med de här Boveda, för de finns även i 74% eller 75%. Och det är för högt för cigarrer. Ja. Så jag blir nyfiken och det visar ju sig då att cannabis ska ha en högre fukthalt.
Oh.
Så det är tydligen en storsäljare.
Det här var jätteintressant, för det här hade jag ingen aning om. Om jag bara då, för nu, mina råd är då helt ointressanta, för det här är det du bör göra. Men jag kan ju berätta min egen historia. Först köpte man ju bara cigarrer då. När man varit på semester köpte man en låda på 10 stycken. Eller man köpte varje helg. Man köpte ju varje vecka en eller två eller tre liksom styckvis. Och jag köpte Bobergs Quicklunch. Det var ju ungefär 50, men det var så här mindre, som är nästan på gränsen mellan liten cigarr och stor cigarrill. Och då hade man ingen fukt alls. Med tiden fick jag en trälåda, för jag köpte cigarrer i en rätt snygg trälåda. Och då kunde man ha en sån här liten tvättsvamp eller liknande i en plastpåse med små hål för att ge fukten. Ja. Och så hällde man destillerat vatten i. Men fuktmätare, det var otroligt svårt att få tag på billigt. Ja. För att det
en
fanns
hygrometer.
Bara typ på Bobergs. Ja, en hygrometer. Det fanns bara typ på Bobergs för så här tusentals kronor. Det var liksom ett lyxsegment för vd:ar och sådana som inte för fattiga studenter. Medan jag sen kom till Boston många, många år senare. Där fanns det en härlig butik precis utanför liksom vid Harvardsområdet där i utkanten, där de hade alla såna här gentlemannasaker och även till vanliga studentpriser, från dyra för professorerna till billiga för årsstudenterna. Och där kunde man ju få en sån här liten enkel hydrometer för 30 spänn eller någonting liksom. Ja. Och det borde ju finnas. Nu med nätet går det självklart att få säkert billiga grejer igen. På min tid var det jättesvårt, för det fanns vad som helst om du var stenrik affärsman vad det gällde tobak, men det fanns väldigt svårt att få det liksom lågprismässigt.
Ja, och idag så, det här är ju första steget med glasburken. Ah. Och så, det använder man ju traditionellt på Havanna till exempel.
Ah.
Det finns den snyggaste glasburken som finns, det är ju H. Uppmann heter den. Ska vi se, H och sen Uppmann med två N. Och sen så är det Novellas.
Och de här...
De här originalglasburkarna från 60-talet, Novellas, de går ju för jättebelopp på auktionskamrar idag. Och jag har ju alltid letat efter en sån här burk men inte lyckats hitta den i en prisklass som passar.
Sen finns det vad gör man medan man väntar på att burken ska komma från nätet? Eller på vedan? Jo,
då gör man
då köper man... Allra första lådan man kan köpa, kan man köpa holländska cigarrer. För holländarna har, det finns ju holländska torra cigarrer som är gjorda för att ligga i normal luftfuktighet.
Okay.
Annars får man nöja sig med att ha cigarr precis under den här veckan varje sensommar när luften är exakt den. För det är det jag gör med dem. Då lägger man ut alla på, för att verkligen fukta in dem. När man läser i tidningen att det är rätt fuktighet, då kan man lägga ut alla som har torkat och låta dem ligga framme några veckor tills man lägger ner dem i sin trälåda igen.
Men man ska vara otroligt noga med aldrig torka ut sina cigarrer för att de påverkas av den här uttorkningen. Så man, och det är därför också man vill köpa seriösa handlare som har hanterat dem ordentligt.
Blir de mögliga så blöta kan de mögla. Och det påverkar också smaken, men det är tydligen mindre farligt för man kan torka
det här, det här vita floret man kan få på dem, det är helt oskadligt. Är det. Men man ska gärna då använda destillerat vatten för att få in så lite andra partiklar som möjligt. Och sen har vi en följdfråga här. Ja. Vad ska man titta på för prislapp? Och själv anser jag 100-lappen omkring där.
Men du är ju en snobb också. Alltså
men tycker du det? För här tycker jag ändå att när man sitter ner och har det här speciella stundet och njuter och gör det hela vägen.
Jag håller med. Alltså, om man röker en cigarr varannan månad, var tredje månad, var fjärde månad, ja, då kan även en allra mest fattig student som inte har någon studiemedel den här terminen kan väl ha råd med en hundring. För det lägger de ju, okej, studentpubbarna kanske man får 4 öl för en hundring och inte en, som på bättre ställen. Men ändå, det är ändå någonting man kan investera i till en väldigt speciell tillfälle, även om man är luspank. Men det går ju att få, när jag var ung student kunde man ju fortfarande köpa en cigarr för en 10 liksom, som var hyfsad. På rör ändå och sådär. Och än idag kan man köpa, jag kollade upp till exempel Bobergs Quick Lunch som är sån här små, det är inte en stor fet cigarr du röker liksom ihop med en kamrat i 2 timmar, utan det är så liten en cigarr kan bli, men ändå väldigt hög kvalitet för att vara, det är inte som en sån här du köper en bensinmack liksom. Och den kostar nu, man får fortfarande en låda Quick Lunch, 50 stycken för strax över 500 kronor.
Det är fantastiskt.
Så om man vill röka lite oftare, om man är en sån som ändå då är lite, man kanske inte är nikotinist, men man tycker ändå om att röka några gånger i veckan, man vill kunna ta en cigarr bara hemma på kvällen någon gång när man sitter och tänker lite eller när man går en promenad eller så, då skulle jag, eller man har flera vänner som alla inte förstår sig på och som annars, för det är hemskt när de röker en centimeter och sen fimpar en krukväxt, så de där är bra att ha när du har 4-5 gäster om inte annat, att kunna låta stå på bordet folk får röka mycket de vill. Men sen håller jag med om, någonstans när man kommer upp till 100-lappen når man ju en större, alltså då får du ju en lite större, du kan få en Davidoff liksom för 100-lappen. Så det är klart att då börjar det bli riktigt intressant, men jag tycker nog ändå om små vardagscigarrer kan man ändå numera, alltså det är inflationen, jag sa 10 på min tid, men det är väl motsvarar väl 25 spänn idag eller någonting, för det, jag talar 89 liksom.
Det är
liksom
gammal också, så att det är 8000 idag i dagens pengar.
Det gör det väl.
Men jag tycker det någonstans att personligen så har jag cigarrer runt så här 100-lappen som jag gärna delar med mig av till oavsett vem det är. Däremot när man ska ha den här speciella stunden, då har jag en helt annan typ av cigarrer som har fått ligga i kanske 3-5 år också. För att cigarrer utvecklas väldigt mycket de första 3 åren. Så att man behöver inte vara rädd för att spara cigarrer. Och det är samma sak om man, även om man köper 80, 100, 120 kronor cigarrer och låter dem ligga i 3 år, så får man en större upplevelse.
Jag har tyvärr nästan, jag rökte otroligt mycket cigarrer från det jag var 15-16 och började ta mina första cigarriller när jag var ute på krogen. Och sen hela studenttiden, det var jag rökte mycket cigarr, jag har aldrig varit nikotinist, men cigarr var mitt huvud. Jag rökte pipa och jag feströkte cigaretter innan jag fyllde 30 och så också, doftsnus och snus och tuggtobak. Men cigarrill var mitt i särklass, liksom det var det jag rökte mest, den tobak jag intog allra helst. Men sen jag fick barn faktiskt, har jag nästan. Jag har ett par lådor. Vad kan jag ha, ett 20-tal cigarrer? Och det är liksom de allra bästa som man har fått i present i olika år, som just är sån här årgång, så riktigt fina. Men det blir nästan aldrig längre av att öppna dem och ta dem. Jag brukar röka till nyår om jag har en kamrat närvarande. Men det kanske, ja, från att ha rökt ändå cigarrer liksom utom under fastan då, varje vecka, så har det blivit mindre och mindre och mindre. För det här, det gick inte så bra när man hade massa småbarn hemma liksom. Och lite tråkigt, jag borde ta upp det lite mer. Det är väl bra för min hälsa med mitt blodtryck och sådär, att jag inte röker ofta. Men någon gång varannan månad borde jag åtminstone unna mig, inte bara en gång i halvåret liksom.
Nej, sådär, men nu är problemet med rökförbudet att det även omfattar cigarrer. Jag tycker bara att det skulle omfatta de här små farliga giftpinnarna, cigaretter. Cigarr är någonting helt annorlunda.
Den unga generationen, ja men verkligen, den unga generationen, de gillar ju att röka utomhus cigarr, och jag kan väl finna nöje i det. En helt vindstilla sommarkväll kan väl det fungera utomhus, det är mysigt. Men jag är lite uppvuxen med, alltså min ungdom, att cigarr var något man ändå satt i en läderfåtölj, vid ett träbord, inomhus, kanske ett bibliotek, och att doften satt kvar när man sen kom några dagar senare hem igen, satt den här härliga doften kvar i väggarna. Så för mig, jag tror det är lite grann det också, att man kan inte röka på krogen, man får inte röka hemma hos vänner längre. Man kan inte ens röka hemma hos sig själv på grund av att man har småbarn. Nu kanske jag snart kan börja våga. Nu skulle jag nog kunna, om pandemin gick över och jag hade gäster, våga röka i biblioteket om barnen skulle ha somnat på övervåningen. Det är ju ingen fara när de har gått över, liksom börjar närma sig tre, den yngsta.
Men det är en massa mer frågor. Vi behöver gå vidare.
Ja, förlåt mig. Jag pratar för mycket. Det är din tur att prata.
Vi har...
Det blir så snedtänkt. 2080.
Vad bör man kombinera med upplevelsen? För min del så tycker jag att en konjak, en armagnac, en lagrad rom eller en lagrad tequila är det jag föredrar till. Har du några preferenser?
Ja, alltså... På den tiden begav sig, jag måste erkänna, jag har ju så kass mage numera vad det gäller, så jag dricker ju inte mycket, jag väcker längre. Men historiskt, om jag går tillbaka till den tiden, egentligen tycker jag en cigarr funkar väldigt bra bara som den är. Jag rökte gärna så här efter kyrkan, söndags eftermiddagar, en lång som kunde få ta en timme, man rökte långsamt. Och det behöver inte vara någonting till, men sitter man med en kamrat istället, för antingen ska det vara ensamt, meditativt, eller också med en kamrat och en sorts så här vänskaps som knyter ihop vänskapen, och då vill man ju ha något i glaset. Jag skulle säga, jag har aldrig varit någon jätte, egentligen passar ju konjak väldigt bra, men har inte jag varit någon jättestor konjakfan, så jag har väl druckit mer Calvados. Det har varit det jag ofta druckit till. Det går också bra ihop med cigarr, som du säger. Lagrad rom kanske det smakmässigt allra bästa, men whisken, malt whisky går naturligtvis jättebra också, men
whisky går ju strålande till cigarr. Det finns ju väldigt många matchningar där mellan specifika cigarrsorter och specifika whiskys. Men för min del så gillar jag hellre att man jobbar lite grann med den här... har man då en lagrad rom, en äkta bra lagrad rom, så har jag ju den otroligt låg sockerhalt. Men det ändå finns en sötma i det. Och det är just, och det är samma sak med lagrad tequila. Det finns ingen socker i, men det finns en sötma i den ändå.
Smaken av socker. Yes, alltså det här, alla smakerna som finns i råsocker eller i agave... sirapen gör att man tror det är sött fast det inte är sött. Det är egentligen bara smaken, men inget kvar. Det är ju väldigt speciellt.
Och det är den här torra sötheten som jag tycker går så bra med cigarr. Och jag tänkte slänga in några rekommendationer. Om man råkar ha en tusen på fickan och så här, vad ska jag göra med den här tusenlappen? Om den ligger och värker i fickan och man vill bara spendera den. Och då går man in på bolaget och så beställer man en Tesseron Lot 76 XO, en av mina absoluta favoritkonjaker. Får man lägga tusen. Eller så köper man en liten trälåda med Samalens. Och det är en trälåda med Armagnac från 78, 88 och 98.
Nej, men, tre mindre. Armagnac är en sån här, det är ett jättesmart tips till om ni inte vet det. Det är alltså konjak som inte kommer från distriktet konjak.
Och den destilleras en gång vid lägre temperatur.
Ja, Och den är ju väldigt mycket mindre känd. Den är känd bland alla kännare över hela världen, självklart. Men det är ändå, om man ser en normal kines eller belgare, eller vem det nu råkar vara, kanske inte en belgare, men någonstans, en norrman eller en kines eller någon som bara plötsligt ska beställa något i en restaurang eller köpa en flaska, så är det ändå konjak folk köper, och därför kan man lägga konjaken, kan man överprissätta konjaken jämfört med armagnacken. Så just betalar det. Man lika mycket för konjak och armagnack, så får man, skulle jag säga i alla fall, 30-40% mer för pengarna om det är en armagnack. Och det är ju ett bra tips.
Det är helt klart. Och sen det sista där, lagrar tequilan, då slänger man in sin tusenlapp för en José Cuervo Reserva de la Familia 2015 för en 1200-ring där. Och den kan man ligga, den kan man sova sked med, för det är så gott.
Åh, vad härligt. Nu inser jag plötsligt, härligt, i 1,5 år i den här podden, eller i 2, har vi försökt titta om jag har någon guilty pleasure.
Ja.
Alltså det här, någonting man skäms lite för det är någonting lite billigt och lite sunkigt, men som man ändå tycker är gott och gärna intar. Vi är väldigt inne med guilty pleasures och i alla intervjuer frågas om sånt, och det brukar alla ha. Jag har en smak som är så dyr, eller dyr, men jag har inte hittat någon guilty pleasure, det har vi talat om flera gånger. Jag har liksom inte kommit på någonting som jag tycker är särskilt roligt och som inte anses fint. Eller, för det jag tycker är gott kan jag också stå för. Men nu hittar jag plötsligt en. Jag har faktiskt en sån här gammal dolt skelett i garderoben.
Shoot.
Det här är en guilty pleasure. Du kommer tycka det är fruktansvärt. Men den har sin anledning. Och det är Baileys ihop med cigarr. Och hemligheten är ju att Baileys innehåller ju dels fruktig whisky, men det innehåller ju grädde. Och grädde, som vi alla vet, innehåller ju smörsyra som förstärker smaker. Så lägger sig en hinna av grädde i munnen, så smakar cigarren mer. Man behöver inte ha Baileys, man kan blanda en cowboy också. Då tar man sin favoritwhisky och skakar med hälften grädde. Och så får man ändå samma effekt, men på en lite finare whisky då. Men en fruktig i sig, jag skulle inte... En bättre...
Baileys är ju en riktig guilty pleasure. Baileys med krossad is. Och det går ju inte att säga att det inte är gott.
Ihop med en cigarr. Det är bra ihop med en cigarr, för att grädden förstärker liksom smaken och gör att det ligger kvar en hinna av fett i munnen som cigarraromen sätter sig och förstärks av.
Vi ska avsluta här med något speciellt märke man vill gå efter. Och där skulle jag slänga in att jag har haft 2 cigarrer som jag provade väldigt tidigt i mitt liv. Och som har följt med mig väldigt länge. Och jag tycker det är otroligt bra nybörjarcigarrer som är så bra att man kan fortsätta röka dem även när man har utvecklat kunskap, sinne och testats runt. Och det är Monte Cristo och Romeo Julieta. Och båda är ju 2 av världens mest sålda cigarrer, och det finns en anledning till det. Och man behöver inte börja med någon form av connoisseurslombis från början, utan kör Corona Robusto-storleken. Sen har man ju förmåga att alltid vilja ha större och fetare cigarrer när man har lärt sig röka dem. Och då vill man ha långa Churchies eller till och med Double Coronas och så vidare. Men där skulle jag säga, var inte rädd för att gå in på de här riktigt kort garrarna. En Petit Corona, en Petit Churchill. Man får en full cigarr per kort förpackning, perfekt i en lunch, perfekt när man är ute i skogen och kokar lite kaffe och så vidare.
För att en cigarr måste ju vara ganska tjock om man ska kunna, det är ju många blad, så en tjock cigarr, då kan man ha massa olika blad, för bladen kommer ju från olika högt upp, olika långt ner på träden eller buskarna, och olika sorter, olika platser. Så det är som en whiskyblender gör, eller en champagneblandare när han blandar olika droppar av olika drycker för att få slutresultatet, gör cigarrmakarna när de plockar olika blad och försöker sätta ihop då för att få smakriktningen. Och därför är det bättre att den är tjock, det är fördelen. Men däremot längden gör ju ingen påverkan för det. Så det är teorin bakom.
Precis som med vissa cigarrer, så som de är skapade, så får man en liten resa att den kan öppna på ett sätt, utvecklas i mitten och sen avsluta på ett annat sätt. Medan de här kortare cigarrerna har en mer homogen upplevelse. Men man får en full känsla. Nu är det så, Edvard, att tiden bara rinner.
Får jag komma in någonting också?
Ja, det får du.
Du har helt rätt. Jag skulle bara säga att jag hade velat rekommendera Tino. För det var min stora, sådär som jag tyckte. otroligt bra. Det var Davidoffs andra märke som var billigare än Davidoff, men fortfarande naturligtvis väldigt, väldigt, väldigt hög kvalitet. Och ofta var de lite mörkare, hade lite mindre nikotin, lite mörkare, lite mer aromatiska toner än Davidoffarna som ofta är ganska ljusa i stilen. Och det är väldigt tråkigt. Han hette ju Sino Davidoff grundaren, så det var hans förnamn. Det är väldigt tråkigt att den inte finns kvar längre. Men allmänt skulle jag säga att det man bör tänka på också är att man ska få, om man går till en cigarraffär, ska man be om att få nikotinsvaga cigarrer. För det finns till exempel Cohiba. Den, inte ens på den tiden när jag nyttjade rätt mycket tobak klarade en hel sån utan att bli sjuk, rent ut sagt. Alltså man blir illamående på rent bokstavligt. Och man får hjärtklappning. Man kan känna att man håller på och alltså man blir riktigt, är det nog fet man håller på en timme. Det blir så mycket nikotin så det är ju som att röka 3 paket cigaretter även om du tar ner något i lungorna. Och om man bara röker någon gång i månaden eller någon gång varannan vecka så ska man försöka få mycket smak, mycket aromatik men undvik. Och det har att göra med var på träden de sitter, hur mycket sol de får på sig om det blir mycket nikotin eller inte i bladen. Så det går att få cigarrer med försumbar mängd nikotin och röker man lite blir det ändå den där mysiga känslan av lite lugn och stillsamhet. Sen ska jag säga det att det man aldrig ska röka, men de finns inte längre kvar i Sverige skulle jag säga. Men när jag var ung fanns det fortfarande då både framförallt cigariller men även cigarrer, jag tror inte det tillåter det ju längre med cigarrer och det slaget, som innehöll papper som hade så dålig tobak så den inte gick att hålla ihop själv. Det kanske mer var hackad tobak eller men oftast dåliga blad som inte höll. Och sen hade man ett tunt lite kartongpapper runt om som höll ihop och därpå döljde man det av ett täckblad. Så petade man bort täckbladet så låg det en vit kartong. Och det smakade, Bellmans gästa var naturligtvis sådana på den tiden. Och alla de här små cigarillerna, jag tror att det kanske fortfarande finns en del sånt, men om inte EU förbjudet det. Men det finns inga sådana cigarrer längre. I Tyskland fanns det ju Stumpen, det var de här cigarrerna som gatsopparna liksom rökte. För cigarrer fortfarande åtminstone på 60-talet, men lite fortfarande på 80-talet också. Kunde även vanligt fattigfolk röka för att det fanns just de här billiga som var spånen som då hade rullats ihop och inte av blad utan men ändå jäst tobak. Men sånt tror jag aldrig du kommer komma på, så det är väl inte så stor risk. Däremot finns ju risk om du köper i en tobaksaffär som inte har ett glasskåp, bara har några liggande på en hylla, att de har legat där något år och är torra och förstörda.
Men
å andra sidan är det ju lite så att ibland när man är ute och festar och det är en sen natt så får man plötsligt för sig att man vill ha en cigarr. Så då är det ju bra om man istället alltid bär med sig ett litet läderetui med ett par cigarrer i.
Och det, vi kommer komma tillbaka till cigarrer för vi har så mycket mer att prata om. Vi har aldrig gjort ett riktigt cigarravsnitt där vi,
nej, det har vi inte.
Får sitta och njuta. För att det tar vi i det avsnittet sen när man ska börja investera i en riktigt bra humidor och vilka tillbehör man behöver.
Ja, när man går upp på den nivån. Det finns flera cigarrpoddar men det är absolut ett av våra ämnen också som absolut inte ska försummas.
Det tycker jag. Nu är det så att det här är en katastrof, men nödkorv för icke-vegetarianer får återigen flyttas till nästa vecka.
Det får det göra. Däremot ska vi säga att nu är det alltså fastlag. Det är nu ni ska äta semlorna. Det är nu ni ska äta renkorv med blodpannkakor. Det är nu ni ska äta feta friterade bakverk, hetvägg, allting, ni ska fira karneval, ni ska äta kungakaka med där den som får första lilla Jesusbarnet i blir kung. Alla de här traditionerna är ju nu, men å andra sidan är ju alla karnevaler över hela världen inställda. Så det får väl bli i en liten tråkig coronaversion även det. Men unna er åtminstone, det, om ni vill hålla på tradition, vare sig ni troende eller inte bara för traditionens skull, så ska ni unna er de bästa vinerna, de fetaste rätterna, de dyraste delikatesserna ni har hemma nu. Så bränn lite grann just de här dagarna nu framåt och sen kan ni väl även i England till exempel är det väldigt vanligt att icke-troende också passar på att ta en detox som det kallas numera, någon form av fasta återhållsamhet eller försöker komma till rätta med sina, om det är spelproblem eller för mycket tv-tittande eller shoppinghysteri eller så.
Du får dra ner på ditt TikTok-tittande, Edvard.
Ja, TikTokande och nätkasinon och knark och sånt. Ja. Det måste man dra ner på.
och så glöm inte cigarren.
Nej, precis. Det är nu man är precis. Jag ska faktiskt se till att ta med en cigarr här innan fastan. Annars är det ju ingen idé att låta bli om jag inte rökt någon innan. Då förstörs ju allting. Då kan man inte säga att man låter bli någonting.
Skål, Edvard! Vi hörs
skål! Ja, det är riktigt, riktigt fint allihopa!
Hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.